Jag satt på bussen häromdagen och hörde en kvinna berätta om eksem hon hade fått när hon bytte jobb. Det kliade på armarna, sen över hela kroppen och nu till och med i ansiktet. Hon var inne på sin andra kortisonbehandling. Och nu hade läkaren hittat en trolig förklaring. Det var nog kemikalierester i kläder och leksaker hon sålde som fick henne att reagera. Det var inte alls ovanligt enligt doktorn. Och kvinnan sa, det är ju inte klokt att man kan reagera så här. Tänk då hur det är där. Där går ju barnen omkring och trampar i samma skit i fabrikerna hela dagarna. Där pågår miljökatastrofer i det tysta. Och det är först när hela fabriken smäller i luften som det blir stora rubriker här. Åtminstone ett tag. Som den där decembernatten 1984 i indiska Bhopal när tusentals människor dog av ett stort giftmoln från en växtbekämpningsfabrik.
Snart två dygn efter den svåra gasolyckan i delstaten Madhya Pradesh i Indien ser olycksplatsen i huvudstaden Bhopal ännu ut som en krigsskådeplats. Och hundratals invånare, förblindade av gasen, söker sig trevande fram efter medicinsk hjälp. Och räddningspatruller söker alltjämt efter offer i de tättbebyggda slumområdena runt om den petrokemiska fabriken. Gasolyckan har sannolikt ingen motsvarighet i modern historia och enligt läkarlagen i Bhopal har mer än 1200 människor dödats. En siffra som kan komma att stiga.
Det var tidigt på morgonen den 3 december 1984. Vid Union Carbides fabrik där man tillverkade bekämpningsmedel skulle ett rörsystem rengöras. Man kopplade fel och det ledde till en gasexplosion. En extremt giftig gul dimma spreds över delar av stan. Gasen var tyngre än luft och la sig som ett dödligt täcke över de sovande. 5000 beräknas ha dött omgående. Ytterligare kanske 15000 i sviterna efter olyckan. Drygt en halv miljon människor drabbades av katastrofen. Så här berättar ett ögonvittne för reporter Åsa F. Westergren 15 år efteråt.
Rashida Bi berättar att hennes familj först trodde det var rök från brinnande chili. Ingen visste att det fanns dödliga gifter i fabriken, alldeles intill deras hem. De fick andnöd och började springa, precis som resten av stan.
It was a night where people were actually wishing that they would that it's better to die because it was unbearable, the suffering was unbearable. They were also mothers who in their panic actually threw their babies out because they had to run and they couldn't manage the babies too. And people were dying as if they were cats and dogs, as if they were animals.
Rashida Bi säger att lidandet var outhärdligt och paniken total. Alla tänkte på sig själva. Hon såg till och med mödrar som släppte sina småbarn i flykten. Spyende och blinda människor låg överallt på gatorna. De dog som djur.
Olyckor vid kemiska fabriker hade hänt förr. Som i Seveso i Italien, 8 år tidigare. Närmare bestämt söndagen den 10 juli 1976.
Det var för drygt 2 veckor sedan som giftgasen läckte ut i staden Seveso genom en explosion i en parfymfabrik som den schweiziska Roche-koncernen driver. Först ett par dagar efter olyckan visade sig hur giftig den här gasen i själva verket var. Träden tappade löven och torkade ihop, husdjur dog plötsligt av inre blödningar och 34 personer fick föras till sjukhus med brännskador och lever- och njursmärtor.
Och reporter var Hans Andersson.
Det var först när djur dog och barn fick utslag som människorna i Seveso förstod att giftmolnet som innehöll dioxin var giftigt. Och då hade det gått nästan en vecka. Först 2 veckor efter giftutsläppet började evakueringen.
Så giftkatastrofen i Italien. Ännu efter 18 dagar svävade farliga giftmolnet ovanför den italienska byn Seveso. Och myndigheterna har nu beslutat evakuera flera samhällen som ligger i farozonen. Sammanlagt kommer omkring 2000 personer att förflyttas och ställas under läkaruppsikt.
Tills vidare så arbetar de italienska myndigheterna efter principen att isolera de som kan ha drabbats. Därför evakuerade man hela byn Seveso i måndags. Barnen sändes till en sommarkoloni där de står under ständig läkarvård. De vuxna har inkvarterats på hotell i närheten av Milano. Så Då tar man blodprov på alla som vill. Totalt har cirka 2500 personer inställt sig för blodprov. Hos dem har man funnit 250 förgiftningsfall, personer som därmed har lagts in på sjukhus. Håkan Nilsson, Rom.
Seveso-olyckan blev en väckarklocka. Och 1982 antog EU det så kallade Seveso-direktivet som ska förebygga och begränsa skadorna vid den här typen av olyckor. I Seveso har det drabbade området sedan länge sanerats. Seveso har efter olyckan till och med kallats Italiens renaste stad. Dessutom har två av de ansvariga på fabriken dömts. I Bhopal i Indien har det varit på ett annat sätt. Och det är redan från början.
Meri mother wife agera ko dhunti rahi. Main admit raha baad mein pata chala ki ek usme se expire ho gaya.
Shiv Narain sitter med händerna i ansiktet utanför sitt enkla skjul 50 meter från Union Carbides fabrik. Han är en av de mycket få som är kvar i slumområdet där den läckande gasen slog mycket hårt. Nästan alla här har någon nära anhörig som dog i olyckan för knappt 2 veckor sedan. Men Shiv Narain orkar inte fly en gång till. Hans fru dog och han blev själv skadad och kräktes blod. Minst 100 000 människor har lämnat Bhopal. Vissa uppgifter talar om 200 000. Och på öppna platser och idrottsstadion på kullarna i andra änden av Bhopal har stadens myndigheter slagit upp läger för de fattigaste som inte har någonstans att ta vägen. En skola har gjorts om till läger och här bor 50-60 människor i varje sal. De sover på filtar på golvet. Människorna i lägret tycks ha tappat förtroende för delstatsregeringen som bara pratar och lovar men utan resultat. Om några dagar förs de tillbaka till slummen kring Union Carbides fabrik och efter valet är de sannolikt glömda av många ledande politiker i delstaten Madhya Pradesh. Rolf Forsryd i Bhopal, Madhya Pradesh, Indien.
Och det var Sven Börjesson som hade sammanställt röster om industrikatastroferna i Bhopal och Seveso. Seveso blev alltså en väckarklocka för oss i Europa, men i Bhopal blev historien en helt annan. Anders Wennersten åkte dit 23 år efter tragedin.
Det blåser en vind i några lövträd i Bhopal. Vinden som i Bhopal för alltid är förenad med minnena. Katastrofen är glömd av många runt jorden, men Ali Abi skriker ännu i ångest på natten. Jag är nervös, sover dåligt, jag är rädd, säger hon. Rädd att gasen ska komma tillbaka. Mohammed Hafiz Ansari fyller i. Han som själv lider av andningsbesvär efter ödesnatten december 84. Vars mor blev blind och vars far, skräddaren, dog. Han sitter bredvid henne i det nästan helt kala sovrummet. I ett enkelt hus med plåtluckor för de glaslösa fönstren. Mentalt lever hon kvar i katastrofen. Vill bara springa iväg och sätta sig i säkerhet, säger han. Det räcker med att hon hör barn utanför som spelar cricket. Hon har rusat ut naken på gatan från badrummet, rädd för ett nytt gasmoln. Och för vår dotter, som bara var ett halvår vid katastrofen, har det varit svårt att finna en make, eftersom hon också blev skadad av gasen. Giftasproblemet har drabbat många. Det råder en tung stämning i huset. Alia var tidigare lärarinna. Nu rullar hon cigaretter som hon har på en bricka i knät. Ett monotont jobb. Lägger tobak som en sträng ihoprullad i gröna blad som hon sedan säljer för en spottstyver. De kommer tillbaka. Minnena kommer hela tiden bara tillbaka, säger hon, Alia. Med sänkt blick och ängslig röst. Tillbaka. När som helst. Än idag behöver många, många tusen daglig vård efter ödesnatten.
It is full of steam and biju. Kitta time leta hai steam ke liye? 15 to 20 minutes they used to give the steam.
En terapeut vid Sambhavna kliniken visar upp ett behandlingsrum för gasoffren där de behandlas med ångbad och massage för verkande leder och muskler. Hur psoriasisliknande hudåkommor kan behandlas syns på uppsatta bilder där gröna iglar kryper över och suger blod ur patienters armar och ben. Vid Sambhavna kliniken i Bhopal kan de ofta mycket fattiga gasoffren få frivård. Satina Tsarangi har hela tiden varit den drivande kraften bakom kliniken. En låg tegelbyggnad som ligger mitt i de hårdast drabbade fattiga kvarteren. Kliniken har en egen liten trädgård där det växer örter med läkande krafter.
What we see is a medicinal plant garden. There are over 100 kinds of medicinal plants here.
Över 100 olika slags medicinalväxter finns här, berättar Satina Tsarangi i den fridfullt omgärdade oasen. Allt självklart odlat utan växtgifter.
What you see is the tulsi plant and you can just make it's very simple to make medicine from this plant. You just take a few leaves and you can make a tea out of this.
Bladen från den här, säger han och bryter av ett grönt knippe, går att koka te på.
It has a very beautiful smell.
Yeah, det stärker immunförsvaret, lindrar kronisk bronkit och hosta.
See, we find that today there are at least more than 100,000 people who are still chronically ill. So most of them have the same illnesses they had in 84. But we find that many of them also have new diseases.
Över 100,000 personer lider av olika kroniska sjukdomar efter katastrofen, säger Satina Tsarangi. Och på flera sätt har det faktiskt blivit värre. Och hoten mot hälsan förstärks genom dricksvattnet.
We have an additional 25,000 people who have been exposed to groundwater that has been contaminated by Union Carbide's chemical wastes.
Han uppskattade till 25,000 personer som tagit skada efter att ha druckit från det förgiftade grundvattnet. Och ännu har inte fabriksområdet slutligen sanerats. Misstankarna är att gifttunnor fortfarande idag står och läcker innanför murarna, som efter att bybor själva försökt rensa upp där inne på det i övrigt spöklikt tomma sedan olyckan stängda fabriksområdet, nu bevakas av vakter dag och natt, året runt.
There are several toxic chemicals present in the groundwater that comes out of those hand pumps.
Fortfarande kommer det gifter med vattnet som pumpas upp ur handpumparna på små öppna platser i kvarteren.
And there's never been set up a big proper study by government or Union Carbide.
Ayo Hederli, schweizisk frivilligarbetare, går runt och försöker kartlägga var alla pumpar finns i kvarteren närmast fabriken för att senare kontrollera vattenkvaliteten från dem. Faktum är att det aldrig gjorts någon genomgripande kvalitetsstudie av vattnet från pumparna, vare sig av myndigheterna eller Union Carbide, säger han. Vilket vatten som idag är hälsovådligt eller direkt farligt är alltså okänt.
Here's a pump, water pump.
It doesn't work actually. Last time I was here the people said that it doesn't work at the moment, but I think it can depends on the regionally how much it rains and stuff, so yeah. I don't know.
It is getting worse. We find too many people with a range of cancers, cancers of the lungs, cancer of the esophagus.
Det blir bara värre, säger Sambhavna klinikens Satina Tsarangi. Det nedsatta immunförsvaret hos människor har lett till exempelvis lungcancer och bronkit. Och dessutom, skadorna på människorna har nu gått vidare till nästa generation.
We find that even the next generation, even the children conceived and born after the disaster, two gas exposed parents are lighter, they're thinner, their height is small.
Thank you.
I ett i raden av enkla hus nära den mörka muren runt den nedlagda fabriken bjuder hon Bhatti på ett glas vatten och på en plats på bastmattan på cementgolvet. Väggarna är nästan helt kala, så när som på hinduiska symboler och gudar. Intill henne sitter hennes barnbarn, hennes äldsta sons två pojkar, Venga och Evan, 9 och 7 år gamla. Deras kroppar är deformerade. Båda har svårt att forma orden.
Strong and then
De försöker berätta om skolan för handikappade barn där de går, där de leker.
Lite.
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 Or?
Alla källor.
Helt enkelt.
Läkarna har sagt att de kommer att få leva med sina deformerade armar och ben och med sina hjärnskador. Farmor Mbatti tar fram några burkar med vitamintabletter och andra piller som hon ibland får gratis om sjukhuset har några inne och som hon annars får betala för. Även hon har sin historia. Hon berättar hur hennes make tidigare jobbade på Union Carbide och slutade bara en vecka före katastrofen. På natten kom några tidigare arbetskollegor till honom springande och sa att det varit ett gasutsläpp. Men hon trodde de bara skojade med hennes man. Sen såg hon som en rök komma. Hela familjen började springa. 4 döttrar, 2 söner, hon själv och maken. Efter 7 månader dog deras yngsta dotter. Hon hade blivit väldigt sjuk. Hennes hud hade blivit alldeles svart. Mbatti kan fortfarande bli mycket rädd. Nästan få en chock bara av att se någon komma springande. Vad som orsakat pojkarnas skador är inte fullt utrett. Men Sabhavni-klinikens Satinat Sarangi konstaterar att skador liknande pojkarnas har ökat markant efter den där natten. Och att barn födda efter katastrofen av föräldrar som utsattes för gasen generellt är lättare, tunnare och kortare och därmed också märkta av giftet.
So they also carry the mark of Union Carbide's poisons.
Ännu har ingen dömts för katastrofen. Den högsta chefen 84 för Union Carbide, Warren Anderson, frihetsberövades några få dagar i Indien, men släpptes av myndigheterna och höll sig länge gömd utanför New York. Hans namn står målat på fabriksområdets murar. Med bred svart färg har någon hatiskt skrivit "Häng Warren Anderson". På ett annat ställe, 23 år är nog. Ge oss rättvisa i Bhopal, nu. Och Satinat Sarangi är inte nådig i sin kritik mot politikerna.
We find that several senior ministers in the central government all have written to the prime minister saying that because Dow Chemical wants to invest $1 billion in this country, it should allow to walk away from its responsibilities.
Myndigheterna sitter i knät på utländskt kapital och att man på högsta politiska nivå förordat att Union Carbides nuvarande ägare Dow Chemicals ska slippa sitt ansvar eftersom de planerar stora investeringar i landet. I andra änden av stan, bortom den vackra sjön med ankorna, i villakvarteren, tar delstatens näringsminister Babalal Gaur emot i sitt arbetsrum. Han var tidigare ansvarig minister för gaskatastrofens offer och behandlingen av dem. Kritiken, säger han, är bara politik. Bakom organisationerna finns politiska intressen som försöker plocka poäng genom gasoffren.
This is only political. This is only political.
So they are using the situation?
Yes, yes.
Risken att något liknande ska hända igen då, frågar jag. Ja, fabriker liknande Union Carbide är nu förbjudna i vår delstat, säger Babalal Gaur. Sen kan jag inte uttala mig om resten av landet.
There no permission to make such kind of gas again in Madhya Pradesh.
Bedömningen om risken för kommande stora utsläpp i Indien av farliga kemikalier liknande det i Bhopal går isär. Men i västindiska delstaten Gujarat stängdes efter beslut från högsta domstolen för några år sedan hundratals snabbväxande kemiska industrier efter att de i sin dagliga verksamhet ansågs förstöra grundvattnet. Satinat Sarangi förbereder nu en protestmarsch från Bhopal till New Delhi för att Indiens regering ska uppmärksamma och hjälpa gasens offer. 2006 genomfördes en sådan protestmarsch. Då gick 55 personer de 800 kilometrarna.
We ended up with 55 people who went all the way. You will see even this time there'll be at least 3 times more people who will come.
Inspirerad av Mahatma Gandhis protestmarsch en gång i tiden. Runt den 20 februari ska årets marsch börja. Satinat hoppas 3 gånger så många fullbordar den här gången. för att gå i en månads tid, runt 2,5-3 mil om dagen. Bybor som haft problem med industrier som läskedrycksfabriker som använder allt grundvatten i ett område så att befolkningen får gå flera kilometer för att få sitt dricksvatten är solidariska och sluter upp på vägen. Vi måste protestera. Protestera mot att inte offren i Bhopal får mer hjälp och ekonomisk kompensation. Dessutom, än idag, drygt 23 år efter katastrofen, kommer ju nya patienter till oss på kliniken.
We have about close to 20,000 people on our registers who get free treatment from here. But then again, new people keep coming.
Närmare 20 000 patienter finns i Sambhavna-klinikens register. Men antalet växer. Nu ska vi gå för rättvisa och ett liv i värdighet.
So the walk in February 2008 is actually a walk for justice and a life of dignity.
Anders Wennersten hade varit i Bhopal och träffat bland annat Satinath Sarangi, föreståndare på Sambhavna-kliniken. Och i Bhopal, där har alltså ännu ingen ställts till svars för det som hände och dricksvattnet är fortfarande förgiftat. Då säger jag välkommen till Mikael Karlsson som är miljöriskforskare och ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen. Hur reagerar du när du hör om situationen i Bhopal idag, 23 år senare?
Ja, det är förstås upprörande. Det är en stor tragedi att man fortfarande inte har tagit itu med att skipa rättvisa. Det visar ju hur lätt man tar på de här frågorna, tyvärr.
Mm. Naturskyddsföreningen jobbar ju även internationellt och har varit i Bhopal, Indien, Kina. Men i Indien, vad har ni gjort för att hjälpa offren där?
Ja, just Bhopal-katastrofen har vi inte arbetat med specifikt, men vi tittar ju inte bara på den här typen av stora olyckor som sker både i asiatiska, afrikanska, sydamerikanska länder utan också här i Europa. Och även de senaste åren har vi sett stora industriolyckor med enorma föroreningar som har kommit ut. Det som också är viktigt mer och mer, som också nämndes kort i reportaget, är att se på effekterna av den dagliga verksamheten i många industrier. Och vi lyfter upp miljöpåverkan av textilier till exempel som vi handlar i Sverige, vilken effekt det får i Bangladesh, Indien och Kina.
För att gå tillbaka bara, skulle du säga att det här Bhopal, att det var en olycka som på något sätt aldrig hann bli ett riktigt larm innan det liksom tystades ner och glömdes bort?
Ja, det finns ju en debatt i Indien idag om det här och 20 år efter katastrofen, alltså för 3 år sedan, så uppmärksammades det ganska stort, inte bara i Indien utan runt omkring i hela världen, där man genomförde manifestationer för så att säga, en politik och en praxis bland företag som gör att man undviker sånt här. Och företag som jobbar transnationellt, vi tycker att det är oerhört viktigt att man tar den skarpaste lagstiftningen som finns i världen som förebild, oavsett var i världen man lokaliserar sin industri. Så att man ska inte kunna sänka ribban för miljöskydd och hälsoskydd och mänskliga rättigheter i länder som är fattiga och på det viset exploatera inte bara natur och hälsa utan också fattigdomen.
Okej, men så talas det. Men har någonting hänt konkret eller skulle samma sak kunna ske igen i Indien idag?
Jag tror att ungefär den här typen av olyckor kan ske. Och vi har sett till och med i Europa där vi har en lagstiftning som nämndes här efter Seveso-olyckan. Så sent som 2001 så var det en stor olycka i en fabrik i Toulouse i Frankrike som tillverkar konstgödning, där man i linje med lagstiftningen hade inspekterat fabriken så nära en på olyckan som 4 veckor. Man hade då inte tittat på alla lagerbyggnader där explosionerna startade. Här dog ungefär 30 personer, 2000 skadades. Det var en stor olycka i Nederländerna 2000 med fyrverkerier, explosioner och föroreningar. Det var ett stort utsläpp i Rumänien. Så att det här sker, och Räddningsverket sa efter den här franska olyckan att vi kan inte utesluta att det här händer i Sverige också.
Så sådana stora industriolyckor skulle alltså kunna ske här också?
Ja, jag tror att vi har 121 anläggningar ungefär som är i högriskklassen enligt den lagstiftning som finns, Seveso-lagstiftningen som det heter efter Seveso-olyckan, som finns i Sverige. Och Räddningsverket kommenterade att samma sak skulle kunna hända här. Man skulle kunna göra samma missa vid inspektionerna. Men ännu viktigare är att titta på de föroreningar som sprids varje dag. Det vill säga att man har en Seveso-olycka eller en Bhopal-olycka olycka uppdelad i 1000 små enheter under ett år. Partiklar som förekommer i stadsluften leder till förtida död för över 5000 personer i Sverige. Det är en helt annan storleksordning än Seveso-olyckan. Och det uppmärksammas inte för att det är tysta problem som inte syns på samma sätt som en stor olycka.
Vad vet vi då om till exempel textilprodukter som importeras till Sverige? Det är ju någonting som ni i Naturskyddsföreningen har jobbat med och varit på plats och tittat. Vad det är man använder och vad som hamnar, sipprar ut som du säger här i mindre mängder hos oss.
Ja, produktionen av textilierna sker på ett sätt som aldrig skulle accepteras inom EU eller inom Sverige. Och när modet byter färg här från rött till blått så byter flodvattnet utanför fabrikerna i Bangladesh färg från rött till blått. I färgningsprocessen används väldigt mycket kemikalier. Det här går rakt ut och det förstör jordbruksmark, det förorenar grundvatten och det leder förstås till minskad biologisk mångfald och skador på människors hälsa. Och här har företagen som har en hög policy och svansföring allt för dålig kontroll. Det viktigaste är ofta att titta på, är produkten vi använder i Sverige, en handduk som innehåller kadmium till exempel, är den farlig eller inte för människor? Och det är ett extremt miljögift som egentligen inte ska finnas, men då talar man om gränsvärde. Men det intressanta är ju volymen handdukar. Vad händer när de här tillverkas i Asien och vad händer med avfallet så småningom?
Men hur ska jag som konsument kunna veta det då? Och hur kan jag liksom vara med? Och om jag nu inte vill köpa produkter som är producerade som till exempel på den här fabriken i, eller liknande som till exempel den här i Bhopal.
Man ska titta i första hand efter miljömärkta produkter och det kommer ganska snabbt. Miljömärkning har växt fram snabbt på hushållskemikalier. Vi har miljömärkning av elsystem, man kan välja miljömärkt el. Och det kommer på textilier starkare och starkare. Vi har jobbat med det många år.
Men schysst arbetsvillkor och säkerhet för arbetarna i Indien, det ingår ju ändå inte i miljömärkningen.
Vi har vissa sociala kriterier som bygger på ILO-konventioner, alltså konventioner för arbetarskydd. Och det byggs in i fler och fler märken. Om man tittar på produktionen.
Men inte alla?
Nej, det är inte relevant i alla om man talar om miljömärkning av transporter i Sverige till exempel. Men i stort sett på alla områden där en stor del eller huvuddelen av produktionen sker i tropiska länder så kommer rättvisemärkning eller den sociala dimensionen in steg för steg. Det gäller skogscertifiering, det gäller produktionen av bomull, produktionen av kaffe, produktionen av bananer, textilierna också.
Till sist, bara, vad tror du, kommer människorna i Bhopal någonsin att få upprättelse och rent dricksvatten till exempel?
Och rent dricksvatten kommer ta oerhört lång tid om man ska borra på plats. Man kan förse människor med dricksvatten på andra håll eller på andra sätt och från andra områden. Om man får en upprättelse på så sätt att de ansvariga prövas i domstol eller inte, det är väldigt svårt att säga. Men vi ser ju nu att även krigsförbrytare som var aktiva för decennier sedan prövas nu i internationella domstolar och rättvisa skipas efter lång tid. Och med dess mentala miljörevolution som rullar fram över världen så hoppas jag, och FN-systemet utvecklas åt det hållet, att man också ska kunna komma åt de som förorenar miljön på det här mycket allvarliga sättet och som bär ansvar.
Tack Mikael Karlsson, miljöriskforskare och ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen. Nästa vecka ska vi ta upp det första globala miljölarmet kan man väl säga. Det om att fåglarna tystnat om våren på grund av att de fått i sig DDT och kvicksilver. Hur har det gått? Är faran över? Eller finns det fortfarande gifter som hotar fåglar och insekter? Då får vi reportage både från Indonesien och Kina. Missa inte det. Producent idag var Johan Bergendorf, tekniker Maud Söderström och jag heter Marie-Louise Kristola.